Hej, det är Alexander Beja från Nyhetspodden här. Innan dagens avsnitt börjar så vill jag komma med ett litet meddelande. Den här podden, den skulle egentligen handla om hur EU och europeiska ledare ser på Trumps hot om att lägga strafftullar på ett flertal EU- och NATO-länder, däribland Finland, ifall Donald Trump inte får köpa Grönland. Intervjun som det här avsnittet bygger på är gjord på onsdag kväll klockan 18.30. Nå. Som SVTs ekonomikommentator säger åt SVT Nyheter så går det snabbt i Trump-hockey. Och strax innan klockan 22 på onsdag kväll meddelar Trump på Truth Social att han har haft ett givande möte med NATOs generalsekreterare Mark Rutte där de hade kommit överens om det han kallar för ett ramverk för ett framtida avtal som respekterar Grönland och hela den arktiska regionen. I samma veva meddelar Trump att de tullar som han hotat att lägga på 8 EU- och NATO-länder inte kommer att träda i kraft. Och så, simsalabim, så hade jag ingen podd längre. Så det du nu kommer få höra är en omarbetad version av poddavsnittet. Eftersom intervjun som sagt är gjord innan Trump meddelat att han drar tillbaka tullarna och kommer överens om en lösning på Grönlandsfrågan så kan det hända att det finns kvar hänvisningar till det i det här poddavsnittet. Men du lyssnar på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska jag fråga vår Europakorrespondent Rickard Husu. Är det rätt taktik av världsledare att böja sig för Trump i det här läget?
Would you like me to say a few words of Greenland?
Ja, så här lät det på det världsekonomiska forumet i Davos i Schweiz där Donald Trump på onsdag eftermiddag höll ett nästan 2 timmar långt tal. Och ja, en stor del av hans tal kändes lite bekant. Den här gången handlade det bland annat om hur Europa förfaller.
Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable.
Och hur rädd han är att inga NATO-allierade länder skulle försvara USA, men att USA nog skulle försvara alla allierade. Att Donald Trump nu dragit tillbaka sitt hot om strafftullar och att det blivit någon slags deal gällande Grönland får nu europeiska ledare att dra en suck av lättnad. Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger att dagen slutar bättre än den börjar och att han nu hoppas att USA och Danmark kan föra samtal med varandra och att hela den här historien kan avslutas på ett sätt som respekterar Grönlands folk. Men varför drog Trump tillbaka sitt hot om tullar och vad är det för deal som ligger på bordet om Grönland? Maria Lindén, som är forskare vid Utrikespolitiska institutet, säger till Yle Otiset att hon tror att Trump drog tillbaka sina hot på grund av inrikespolitiska orsaker. De ekonomiska följderna av både ett militärt ingripande på Grönland men också strafftullar hade varit stora och det hade Trumps rika stödnätverk inte varit helt nöjda med, menar Lindén. När det kommer till Grönlandsfrågan så finns det inte mycket information nu vid 23-tiden på onsdag kväll. På en fråga om ifall Grönland kommer att bli amerikanskt så svarar Trump svävande och han säger att det handlar om en deal som kommer att vara för evigt och som kommer ge USA allt vad de vill ha, inklusive nationell och internationell säkerhet. På en fråga om Trump har någon kommentar till danskarna och grönlänningarna svarar han bara att de kommer vara väldigt glada. Trots att strafftullarna nu verkar vara glömda så kommer EU ändå att hålla ett extrainsatt möte under torsdagen om hur man ska svara på Donald Trumps hot. Men det får mig att undra, talar Trump och EU samma språk? För när det kommer till Trump så känner jag att han nu är ganska snabb i svängarna. Vill han ha Grönland så säger han att han vill ha Grönland och säger någon emot så vips hotar han med strafftullar. Och lika snabbt som tullhotet kom så är hotet borta. EU i sin tur är kanske främst känt som en ganska byråkratisk och i och med det också en ganska långsam organisation. Rickard Husu, du jobbar som Europakorrespondent här på Svenska Yle. Går det här ihop?
Det går ju inte väldigt bra ihop och det är ju alldeles uppenbart. Och här kan man ju kanske fundera mer allmänt också på det att en president i USA har ju makt på ett helt annat sätt än någon annan europeisk politiker har. Inte ens Ursula von der Leyen eller Europeiska rådets ordförande Costa har till närmelsevis så mycket makt som USAs president har. EU är, som du säger, en byråkrati, kan man säga, där man då genom kompromisser, förhandlingar, ofta utdragna förhandlingar, försöker nå gemensamma positioner. Samtidigt så kan man ju säga då att de lösningar som man finner genom utdragna, ofta ganska svåra förhandlingar, också håller bättre. Det som Trump gör är uppenbarligen det att han slänger ut testballonger. Han testar om någonting flyger, någonting annat kanske misslyckas, och så ser han vad han får ut av det här. Nu finns det ju många som i EU också säger att man kanske måste lära sig att tala Trumps språk. Inte köpa hans agenda, men försöka kommunicera tillbaka till Trump på samma sätt, eftersom det som man nu har gjort, det vill säga att man försöker göra kompromisser, kanske gå med på vissa av Trumps krav för att då försöka hålla honom engagerad i handeln med EU, i den europeiska säkerheten. Uppenbart är ju det att han kanske får bara mer vatten på kvarn, och han tänker att här är någon som han kan lite knuffa på och försöka få ännu mera i sin egen riktning. Jag är i Strasbourg i talande tillfälle lyssna på EU-parlamentariker som faktiskt många säger det här, att nu gäller det för EU att börja ta tuffare tag mot USA. Man har prövat att diskutera med Trump, man har försökt hålla ett försonligt tonläge. Uppenbart är att det här inte har haft önskad effekt.
Om vi sen funderar lite på Finlands roll i den här frågan. De senaste 4 åren har det mesta av vårt fokus legat på kriget i Ukraina, och i den frågan har Finland kunnat ta rollen som en oberoende medlare på sätt och vis. Då det kommer till den här Grönlandsfrågan igen så är ju Finland desto mer inblandat. Vi är ett nordiskt land, och Trump har då tidigare i alla fall talat om att han vill ha en del av ett annat nordiskt land. Så vilken roll har Finland haft i det här läget?
Jag skulle kortfattat säga att Finlands sits är betydligt mer knepig. Jag skulle skriva under det att Finland, även om förstås Finland har varit starkt engagerat för Ukraina, så kan man ändå säga att vi geopolitiskt och geografiskt kanske inte på samma sätt ändå har varit indragna i just det kriget. Finland är ju ändå, har diplomatiska relationer med Ryssland fortfarande, precis som EU har. Och om man då kommer till den här Grönlandsfrågan, så är den ju betydligt mer knepig, därför att man då riskerar att hamna direkt på tvären med en allierad, med USA. Det vill säga, i Ukrainas fall så handlar det ju om att fördöma Ryssland, och det är ju förstås någonting som man gör till och med på globalt plan, så är ju de flesta av denna åsikten att det här anfallskriget är någonting förkastligt. Sen om det handlar om de här kraven från amerikanskt håll, så är det förstås det att det är helt andra typer av intressen som står på spel. Och det är potentiellt också en fråga som kan splittra EU på ett helt annat sätt. Och det är ju kanske inte långsökt att tänka att det här är just den typ av brandfackla som Trump kastar in, just för att också testa EU-ländernas enighet. Därför att vi vet att det finns länder som kanske värnar just mer om banden till USA, och banden i synnerhet till Trump-administrationen. Och då, om man då lyckas slå in en kil mellan EU-länderna, så är det kanske någonting som kan också gynna Trumps ambitioner.
När jag följt med vissa diskussioner vid just det här världsekonomiska forumet i Davos, så får jag känslan av att många ledare där inte riktigt vågar stå emot Donald Trump just nu. Så här lät det till exempel när vår president Alexander Stubb och NATOs generalsekreterare Mark Rutte fick en fråga om Trumps Grönlandsplaner och det allmänna geopolitiska läget och spänningarna just nu.
Who or what can diffuse the tensions over Greenland, if not you?
Thank you, Alex.
Anytime. You want to take this one, Mark? No, I mean, listen.
Det känns överlag också i många andra diskussioner och uttalanden man har sett från Davos som att många är ganska försiktiga, och istället för att stå emot och säga emot Donald Trump, så smörar de kanske lite. Rickard, är det här rätt väg att gå?
Alltså, om man tänker på europeiska beslutsfattares sits, så är den ju inte avundsvärd. Då vi har en situation där vi har i USA en president som Donald Trump, vi har ett pågående krig med Rysslands president Putin i spetsen som anfaller ett grannland Ukraina, vi har ett Kina som också har betydande globala maktambitioner, hur man ska försöka navigera i det här läget. Och om man tänker på Finlands och president Stubbs ståndpunkt i det här fallet, så har man ju då försökt betona det att man ändå försöker upprätthålla en kontakt med Washington, upprätthålla en dialog. Och egentligen så kan man ju se att det inte finns något annat alternativ till det här. För oberoende vad man tycker om USA, vad man tycker om USAs politiska ledning, så är det ett faktum att USA ändå har en väldigt dominerande roll. Om vi tänker på säkerheten för Europas del, oberoende av hur mycket man talar om till exempel strategisk autonomi eller det att Europa borde kunna stå på egna ben, någonting som det säkert finns en väldigt bred insikt om att man borde kunna göra inom en överskådlig framtid, men det kommer att ta år innan Europa har den kapacitet som behövs. Och under den här perioden så kommer de förmågor till exempel inom det militära området, inom logistik, för att inte tala om kärnvapenparaplyet. Allt det här kommer att vara ändå helt oumbärligt för Europas säkerhet, så jag tror trots att man säkert gör klokt i att kanske skärpa tonläget mot USA just mot bakgrund av de här skärpta amerikanska kraven, så är det ändå så att man måste kunna föra en dialog med USA oberoende av omständigheten.
Det transatlantiska samarbete, som man kanske kan kalla det, alltså samarbete mellan EU och USA, det har ju minst sagt prövats på sistone, särskilt med tanke på de strafftullar som Donald Trump då tidigare hotade med i den här Grönlandsfrågan. Rickard, vad skulle du säga? Har det här samarbetet fallit i och med den här Grönlands, inflammerade Grönlandsfrågan, eller finns det här samarbetet fortfarande?
Nu finns det ju ett samarbete fortfarande, det måste man ju konstatera. Om vi tittar på handelsvolymerna så är det ju fortfarande så att EU och USA är betydande handelspartners åt varandra. Och det är väl här som EUs möjligheter att, om vi vill så säga så, slå tillbaka mot USA finns. Att påminna om att man är en viktig allierad, att USA också behöver likasinnade länder i en ganska så föränderlig global värld. Att påminna om att USA också har mycket som man kan förlora om man börjar direkt konfrontera allierade i det här fallet. Men det är klart att det här transatlantiska samarbetet prövas och prövas säkert på ett sätt som vi inte har sett sedan slutet av andra världskriget i det här fallet. Helt uppenbart är att det finns en insikt, och det är en stark insikt, om att Europa måste ha kapacitet att stå på egna ben. Och också om vi skulle få någon annan president efter Trump, till och med en demokratisk president, så tror jag att det här kommer att påverka och kommer att ha skaka om uppfattningen av Europa, om gällande samarbetet med USA på ett sätt som man kanske aldrig kommer att repa sig från. Det vill säga, det transatlantiska förhållandet har nog förändrats permanent till följd av det som har hänt.
Mm. Så hoppet är inte förlorat, men vi får kanske lära oss att leva med någonting som kan ses som ett nytt normalt.
Jag tror att det är någonting sånt man står inför i Europa. Och vill man se positivt på någonting och kanske avrunda så kan man ju säga att många i Europa ändå bejakar åtminstone vissa av de aspekter som Donald Trumps dels första och nu andra presidentperiod har fört med sig. Det vill säga, det har tvingat Europa att fatta sådana beslut som annars politiskt skulle ha varit väldigt knepiga att genomföra. Till exempel om att öka på de egna försvarsutgifterna. Och nu, även om man då kanske inte håller med om Trumps sätt att framföra saker, så är det många som ändå anser att effekterna och konsekvenserna av det Trump har gjort är någonting som åtminstone på sikt också kan ha positiva effekter för Europa.
Tack för den här analysen, Rickard. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Europakorrespondent Rickard Husu. Intervjun för det här avsnittet spelar vi som sagt in vid 18-tiden på onsdag kväll. Och så gjorde vi om delar av podden under kvällen baserat på den information om Trump, Grönland och strafftullar som fanns vid 23-tiden på onsdag kväll den 21 januari. För det allra senaste i det här minst sagt levande nyhetsläge rekommenderar jag att du kollar in Yle-appen eller svenska.yle.fi. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du i vanlig ordning varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser så missar du inga avsnitt. Producent för Nyhetspodden är Lukas Dahlström.